Jag har ju aldrig träffat Øyvind Andersen, men jag har hört vad han undervisade blivande predikanter. Att när ni är borta så händer det att det blir söndag. Och då ska dere preke över söndagens text. Men så kan det hända när dere ser på texten. Så ser dere att den kan jag icke preke över. Vad ska dere så göra då? Jo, dere ska preke över söndagens text. Men nu är det ju, jag brukar inte ta så nöje på det här när jag är borta. Men nu är det ju pinse och då kan vi icke hoppa över söndagens text, så är det. Vi ber med en strof av en svensk pinsesang. Ond av ljus och liv, åter en pinsevind giv, väckelse ny. Låt dina vingar slag spörja sig nu idag, låt dagen gry. Amen. Det är ju pinse, åndens höjtid. Löftet från profeten Joel skulle uppfyllas. Jag ska utgjuta min ond över allt kött. Den helige ond vill ta sin bolig i människors hjärte. Han är ju panten på löftet. Han är den helige ilden. Och han är hemläraren, så har man kallt han. För han följer med oss hem. Han berör oss inte bara i bedehuset. Han följer med hem till fisken och potatisen. Han talar till oss om vårt liv. Han är vår lärare. Det handlar om det som Jesus säger med egna ord. Att jag kommer till er. Pinse, det är den dag då Jesus kommer till oss. Inte i kött och blod, men i helig ond och eld. Jesus han sa ju att jag har kommit för att tända en eld på jorden. Hur gärna vill jag icke att den redan brunne. Och så i pinse så tänds den elden. Guds ond tar sin bolig. Icke i templet som när det invigdes i den gamla pakt. Utan i människors hjärte. Och så kan Paulus skriva till menigheten i Korint. Att ni är Guds tempel. Det är den stora verkligheten. Det är pinsens menighet. Den är en del av den himmelska världen. För Jesus har tagit sin bolig i den. Och så får vi då läsa texten. Och vi läser från apostlarnas gärningar. I det andra kapitlet. Där de heliga orden lyder så. Så läser vi en ganska lång text. Och då pinsefesten dag var kommet var de alla samlat på samma sted. Där kom det med ett en lyd från himlen som något väldigt stormvär far fram och fyllde hela huset där de satt. Och det visste sig för dem tunga lika som av vild som delte sig och satte sig på var enkelt av dem. Där blev de alla fyllt med den helige ond och de begynte att tala i andra tungor allt det som onden gav dem att tala. Nå bodde det i Jerusalem gudfruktiga judiska män från alla folkeslag under himmelen. Där denna lyden hörte samlet, det sig en stor folkemängde, och det blev förvirret för de hörte dem tala i en vär sitt eget språk. Det blev helt ut av sig av undring och sa, är alla, icke alla dessa som talar galileere? Hvordan kan det idag gå till att vär av oss hör vårt eget språk, det som vi är fött i? Vi, patere och medere och elamiter som bor i Mesopotamia, Judea och Kappadosia, Pontus och Asia, Frygia och Pamfylia, Egypt områden i Libya och mot Kyrene och vi tillresande från Rom, både jöder och tillhängare av jödernes tro, kretere och arabere, vi hör dem tala om Guds stora gärningar på våra egna språk. Alla blev förfärdet och var i villrede. Och den ene sa till den andra, vad kan väl detta vara? Men andra sa spottande, det är full av söt vin. Där stod Peter fram samman med de elva. Han hävet rösten och talte till dem. Judiska män och alla dere som bor i Jerusalem, låt detta vara känt för dere och låna öre till mina ord. För dessa icke druckne, liksom dere menar. Det är ju bara den tredje timme på dagen. Men detta är det som är sagt vid profeten Joel. Det ska ske i de sista dagen, säger Gud. Det vill jag utgjuta av min ande över allt kött. Deras söner och deras döttrar ska tala profetisk ord. Deras unga män ska se syner. Och de gamla bland deras ska ha drömmar. Själv över mina träller och trällkvinnor vill jag i de dagar utgjuta av min ande. Och de ska tala profetiska ord. Jag ska göra under uppe på himmelen och tej ner på jorden. Blod och eld och rökskyr. Solen ska bli förvandlad till mörker och månen till blod. För Herrens dag kommer, den store och härlige. Och det ska ske, var den som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Ja, pinse, vad betyder så det? Vad påske betyder vet nog många. Det är ju förbigående. När jag ser blodet vill jag gå förbi. Där påskalammets blod var struket på dörrstolparna, där gick dödsängeln förbi den blodiga natten i Egypt. Men pinse betyder ju 50, nämligen dagar. 40 mellan påske och Kristi himmelfart och 10 mellan Kristi himmelfart och pinse. Och det är ju som allt att vi finner förebilden i den gamla pakt. I tredje Mosebok 23:16 och följande. Det var offerfesten för förstlingshösten. En tackefest för hösten som var begynt. Och så blev höstens första ek buren fram som offer till Herren. Och så blev pinsen den dag då förstlingshösten, den nya andliga hösten, blev inbärgad. Ja, 3000 människor blev bärgade den dagen. Men vidare var det efter judarnas tradition lovgivningen på Sinai. Den begynte den 50:e dagen efter utgången av Egypt, efter påskelammet. Och då gavs loven på stentavlor, för människors hjärte var av sten. Det var förstenat efter syndafallet, det var icke ett levande hjärte. Och så fick hon kalla bud på stentavlor som var utanför henne. Hårda, kalla bud. Men nu skulle det bli annorledes. Och där ska vi läsa löftet som står i Jeremia 31 och 31. Det är så lätt att huska. Jeremia 31 och 31. Se, dagar kommer, säger Herren, då jag vill upprätta en ny pakt med Israels hus och med Judas hus. Den ska icke vara som den pakt jag upprättat med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen och förte dem ut av landet Egypt. Den pakt med mig som de bröt, ändå jag var deras äkteman, säger Herren. Men detta är den pakt jag vill upprätta med Israels hus efter de dagar, säger Herren. Jag vill ge min lov i deras sinn och skriva den i deras hjärte. Jag vill vara deras Gud. Och det ska vara mitt folk. Det ska icke längre lära vär sin näste och vär sin bror och si, känn Herren. För det ska alla känna mig, både små och stora, säger Herren. För jag vill förlata deras missgärning och icke längre komma deras synd i hu. Så säger Herren som satte solen till att lysa om dagen och lovar för månen och stjärnorna så det lyser om natten. Han som upprör havet så det böljor bruser. Herren, härskarenes Gud, är hans namn. Pinse, det är alltså motsvarigheten till lovningen, lovgivningen på Sinai. Och vi läser därifrån första Mosebok 19 och 16. Så skedde det på den tredje dagen då morgonen bröt fram. Där tog det till och tordne och lyne. Och en tung sky la sig över fjället. Och det hördes en stark personlyd. Då skalv allt folket i lejren. Men det står inte bokstavligt på grundtexten tordne, utan det står röst. Och i andra Mosebok 20:18 står det hela folket så och hörte tordenen och lynen och basunljudet. Bokstavligt står det de såg röster och lyn. De såg inte bara rösten, utan de såg röster och lyn. Och då sa rabbinerna att när Gud uppenbarar loven så gör han det för alla folk. Men hur kan man då se en röst? Jo, Psaltaren 29 säger: Herrens röst slungar ut eldsluer. Herrens röst uppenbarade sig som eldsluer som satte sig på var och en. Så sa rabbinerna att det var vid Sinai. Hur reagerar då folket när de ser pinsedagen och det som sker? Det sker ju akkurat som det gjorde vid Sinai. Då när den gamla pakt trädde i kraft. Nu en händelse som svarar till den nya pakt. Och bildförbudet, det andra budet som ju Luther dessvärre hoppade över, det motiveras ju med att de såg ingen skickelse, men de såg Guds röst. Det var alltså just som vid pinsen. Innebörden av det här nya förbundet, det är att Guds lov ges. Men den ges inte på stentavlor. Den blir skriven i hjärtats kötttavlor. För människan som har blivit Guds barn har icke längre ett stenhjärta. Jag vill ta bort stenhjärtat och ge ett hjärte av kött. Det är det levande hjärtat och i det står Guds lov skriven. Jag vill ge min lov i deras sinne och skriva den i deras hjärte. Det är samma lov som Gud gav i de 10 bud på Sinai. Men det är också den lov som vi hörde i öppningsordet. Den lov som ger rätt att bli Guds barn. Det blir ett helt annat än att följa bud som är skrivna på stentavlor utanför hjärtat. Och det här vi upplever ett skilje mellan det människa som har fått Guds ond och det som vandrar i den gamla pakts ond. Där är loven någonting tungt och någonting trist. Och så hör vi i kristenheten idag så lite om Guds lov. För den är så trist och tung. För den är på stentavlor utanför fortfarande idag. Det var som efter en preken en person sa att predikanten han kastade ju bara sten. Men en annan sa: jag tyckte att det bara var honungskakor. Så är det det egna hjärtat som gör hur vi uppfattar Guds bud, antingen som honung eller som stenkakor. Och människor idag kan just säga att jag ville ju istället höra om Jesus. Ja, så kan det vara där det är mycket tal om Jesus. Där kan han vara helt utanför, för hans lov är nämligen helt utanför. Den finns inte i hjärtat. Den förkynnes icke. Och märk väl både dess bud och straffet vid dess överträdelse. Den nya pakt, där säger Gud: jag vill vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Och alla ska känna mig, både stora och små. För känner de icke Herren så är de nämligen utanför pakten. För evig liv, det är att känna Gud och känna den han har sänt. Det är en nådepakt. Gud förlåter synderna, han kommer inte mer i hu missgärningarna. Och Guds son tar sin bolig i ett människa. Och då får också människet en ny bok. Ett nytt lys över det som står som vi hörde vid öppningen i den här boken. För Guds son kan uppenbara. Detta är ju en förseglat bok med 7 sigill. Den helige ånds 7 sigill. Och de må den helige ånd öppna för våra hjärta om vi ska skönna vad som står i den. Guds son tar sin bolig i människorna. Jag ska komma till er, sa Jesus. Och så kommer han med sin ånd. Det är en hjärtepakt. Det är inte en pakt här uppe i hodet. Och det är ju det som gör det så vanskligt för oss. Det är ju så svårt att skälla på om vi har pakten här eller vi har den här. Det är ju bara en forskäll på knappt en halv meter. och ändå är den forskellen mellan liv och död. Det är forskellen mellan den gamla pakt och den nya pakt. Och det är ju gärna så med oss människor att vi börjar alla i den gamla pakt. Och så får vi få det uppenbart för oss att vi lever under den lov som är vid Sinai på stentavlor. I den gamla pakten var det ju bara vissa personer som blev smorda med olja som fick del av anden. Det var präster, det var profeter och kungar. Men i den nya pakt ska alla kristna vara präster och kungar. Ett konungsligt prästerskap, för där är alla smorda med helig ond. Och vad får så det här för följde? Jo, det står att när den helige ond kommer ska han överbevisa världen om synd, säger Jesus. Och då förstår vi att dagens kristenhet, den är i stort en andelös kristenhet, en livlös kristenhet. För den överbevisar icke människorna om synd. För där den helige ond är på färde så sker det ett överbevisande om synd, ty de tror icke. Då blir vantrons svåra synd uppenbar. Inte bara synderna mot loven det jag har gjort med mina händer, men hjärtats synd som är vantron. Det är ingenting jag har gjort. Det är ingenting som belastar mitt samvete. Jag har kan bekänt alla mina synder jag har gjort. Och jag har letat och bekänt det ena efter det andra. Och ändå är det icke bra. Och så är det hjärtats synd, vantron, som ger oro. För det är inte något jag har gjort. Det är ett tillstånd jag lever i utan gemenskap med Gud, utan att känna Herren, utan att ha tillit till han nåde. Och så är det oro i mitt hjärta. Men den helige ond för också med sig att man får se Jesus. Se honom som syndares vän och frälsare. För Jesus säger ju också om onden att han ska härliggöra mig. Det är hans andra uppgave. Och så får du se Gud inte bara som skaparen, men också som din far för Jesus skull. För onden vittnar med vår ond att vi är Guds barn. Och det är också Guds verk att han fyller hjärtat med visshet om syndaförlåtandens nåde i Jesus Kristus. Så det blir min skatt. Så är kristna alltid erfarenhetskristna. Det är inte teorier vi lär oss i hodet, utan det är något som man ska uppleva. För så sa man att den som inte har Petrus och Paulus erfarenhet, den är ännu inte en kristen. Och så kommer spörsmålet för många. Ett spörsmål man kan ha i långa tider. Man går med ofrid i sitt hjärta. Man är icke nöjd. Man längtar efter barnaskap och barnekår och barnarätt. Men pinsen den kom ju inte utan vidare. Pinsen den föregicks av något. Guds ond började inte med att vittna om detta. Det hade varit en lång väg för de första lärjungarna innan pinse. Men detta är slutstenen på byggnaden. Han börjar med att riva ner, lysa upp och rensa ut och bereda ett folk. Jesus han hade prekt länge, han hade vandrat länge bland folket. Så det här var inte något som liksom inte hängde ihop med det som var innan. Men så läser vi att det kom plötsligt ett lyd från himmelen som av en väldig storm och fyllde hela huset där de satt, och det visade sig för dem tungor liksom av eld som delade sig och satte sig på var och en av dem. Då blev de fyllt av helig ond. Och så märker vi tre ting. Det kom plötsligt. Så är det med ett människas frälsning. Vi säger inte att man ska stå med en klocka och kunna säga dag och timme och minut för frälsen. Det kan ha gått år, årtionden på vandring mot lyset. Men övergången från död till liv, den sker alltid plötsligt. i ett nu, i ett ögonblick. Det ena ögonblicket är människets död och nästa är hon levande. Även om det kanske inte säkert att det alltid är klar för människet själv i just det ögonblicket vad som skedde. Peter var kanske den första som förstod det den dagen. Det skedde på ett ögonblick. Plötsligt går själen över den gränsen. Den kanske använt årtionden på att närma sig. Men så visste den inte att nu var den där. Du kan icke göra det själv. Ett människa kan inget ha som icke blir henne givet från himmelen. Vi kan bestämma oss för att bli kristna. Vi kan bestämma oss för att överge oss till Gud. Men vi kan icke föda oss på ny själv. Det är ju som man har sagt. Ingen blir kristen som icke vill bli kristen. Men du blir icke en kristen för att du vill det. Det är Guds verk. Ingen kan heller räkna sig till det. Ingen kan lägga ihop två och två och säga att det blir fyra. Dessvärre så gör vi så ofta det. Vi har ett regnestycke att vi är ju syndare och så Jesus frälser och så går det ut. Så det passar på sluten och så är vi färdiga. Men det har inget hänt i vårt hjärte. Men i Guds stund så kommer den helige ande över själen. Han kommer över den själ som är böjd för Gud med ett fattigt och knust hjärte. Det andra vi märkte, det var en lyd som av en väldig storm som fyllde huset där de satt. Det var ingen verklig storm, men som lyd av. Det var alltså ett bilde, men icke en tillfällighet att Gud valde ett sådant bilde. Det går storm över ett människoliv. Det är något råttent som ska ryckas upp med roten. Det är något hovmodigt, självrättfärdigt som ska omstyrtas. Det går storm över ett människoliv när Guds ånd kommer med välde och böjer det stiva hjärtat och tvingar syndare ner på knä på tullarplatsen och sjökoplatsen. Det är där vägen går till att finna fred med Gud. Och så är spörsmålet om du är villig att låta dig böja. Böja så långt att din egen kristendom inte längre överhuvudtaget finns kvar. Så som det hade gått för disciplerna. Vi trodde att han var den som skulle frälsa Israel. All tro var borta. Se, där går vägen att få pinse från Gud. När stormen har farit väldigt fram, den lägger sig med en sakta susning. Och i den kommer Herren till ditt hjärte, som Elia fick uppleva det på berget. Han skylde sitt ansikte för den stilla susningen. Det är inte den dramatik som vi kan höra talas om i väckelse, där det är så stora ting som sker. Nej, det var storm och eld och det var jordbävning, men Herren var icke i detta. Husk det, Herren är icke i det, men det föregick Herren. Men Herren var i den stilla susen som kom. Den stilla vinden som kommer från öster, från paradiset och för Guds ånd in i hjärtat. Så kan man få rättfärdighetens fred genom den helige ond. Men det får ju också då först finnas ett erkännande av avsaknaden. Och det är ju det som är det tranga för oss. Och det tredje, så kom det tunga som av ild. Det var alltså inte ild, men Herren väljer detta bilde för att tala till våra hjärta. Och ilden, den gör ju tre ting. Den förtär, den värmer och den lyser. Och det är just det som är att få pinse från Gud. För i ditt liv är det något som ska förtäras. Det är något urent, något själviskt. Det är något som kan vara skjult för andra människor, men hindra Gud att bo i ditt hjärta och bruka det i sitt rike. Och det är smärtsamt. För människorna älskar det mer mörkret än lyset. Men när Guds ånd har fått förtära det urene, så begynner han att värme med sin himmelske flamme. Och då blir det varmt och fredfullt i vårt hjärta och så föds det nya livet. Det heliga hatet till synden, den heliga längtan och efterligna Jesus i alla ting och ta korset upp och följa han. Och korset, det är ju någonting du icke like. Det är något som icke är behagligt för kött och blod. Det är icke behagligt att i sig själv alltid vara fattig och liten och misslyckad. Men vet du, det är behagligt att ha en stor frälser. Det ger fred i hjärtat. Över brandtomter och ruiner går vägen till Sion. Den orden vill bygga, där måste den först driva ner. Och bägge delarna är ofta lika överraskande för oss. Disciplerna, de väntade ju före pinse. Men vi som har facit i hand, vi går ofta i förväg. Så har vi gått i teorin och så blir det likväl lika överraskande för oss som för disciplerna den gången. Ja, vad ska vi så göra, spurde människorna när Peter hade präkat. Han hade ju sagt att det är ni som har korsfäst härlighetens Herre. Och detsamma må vi se idag. Det är dere som har korsfäst härlighetens Herre. Det är du som har korsfäst härlighetens Herre. Det har du gjort med dina synder, med din vantro, med din egoism. Med din världskärlighet så har du korsfäst ham. Vad ska du så göra? Vad ska en gudamördare göra? Jo, omvänd er, sa Peter. Det är kravet som truar kämmer till ett världsligt människa. Om vi inte vänder om vi inte kommer, så nektar vi trua och bu gör oss. Gnisten kan icke springa över, säger Hope. Och Hopes gnisten kan väl bäst beskrivas som den helige ond. Och så säger han så här. Och gå till Kristus och ge sig till ham och öppna hjärtat för ham och sannas i synd. Det är tru. Det är tru från vår sida. Det är den sida vi har ansvar för. Men livsgnisten i trua, det som gör att Kristus var tolka för hjärta så syndaren vart född av Gud, det är ett verk av Guds ond. I övergången från död till liv må Guds ånd gripa in också när det gäller trua. Herre, trua på Kristus i botten och grund ulik all annan tru. Om då icke detta under händer att Gud griper in, så räck ett människa aldrig längre än till en förståndstru. Så långt Hope. Det är mot målet den tredje söndagen efter Kristi uppenbäring. Ja, det är pinse. När gnistan tänds i ett människas hjärta. Men det gick inte så fort. De väntade till pinsedagen kom. Vem ger Herren del i detta stora goda? Jo, Jesus, han säger, den som älskar mig håller fast vid mitt ord. Och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta bolig hos ham. De höll fast i löftet om onden. Inför den osynlige stod de och inför honom höll de ut. Och så fick de erfara hur gränslös svaga de var i sig själv. De var sprödare än det sprödaste strå. Höll inte han dem uppe var allt hopp ute. Och så läser vi att de framhärdade i bönen tills pinsedagen kom. Och så kom den. Och så kom det som de ihärdigt hade sökt och väntat på, kraftbeklädningen från höjden. Jesu ånd som tar sin bolig i deras hjärta och ger dem fred. Den här kraften hade de ju känt på avstånd som en uppehållande kraft i sin svaghet. Och denna lilla kraft tog de så väl vara på att de dagligen kunde lova och prisa Gud, läser vi i Lukas evangeliet. Men den som har blir det givet. Och så gavs den utlovade onden. Det är en påklädning. Men det är inte en utanpåklädning. Det är inte ett sauerskinn på ulven. Utan det är en invärtes dräkt. Det är en hjärtets dräkt av ond. Som genomtränger människet. Och det var just för att de var intet i sig själv. Som vi sa igår, de hade kommit till nollpunkten. De var nollor. Men just för att de i sig själva var nollor så kunde Kristus i dem bli allt. Detta oändliga allt som skakade världen. Och så har de äntligen kommit till det som Johannes skriver i sitt första brev. Att tre är de som vittnar på jorden. Anden och vannet och blodet. Och de är ett. Vannet och blodet, det såg de på Golgata. Att Jesus, han är död för våra synder. Testamentatorn är död. Och så kan testamentet gälla. Gnistan springer över, men det är anden som gör det här levande för hjärtat genom att ta sin bolig där. Det var ju reformationen, en konstnär som malade ett bilde med Jesus på korset högt uppe, och så gick det en stråle av blod från hans hjärta ner på människorna där nere. Men det var inte bara det, för innan blodet kom ner till jorden så träffade det en dua som flög mellan människorna och korset. Det var den helige ande som måste göra det här levande för de människor som får det. Andens uppgave. Det är som vi sa att överbevisa om synd. Men det är också om att förhärliga Jesus. Och så är det ett levande vittnesbud i hjärtat. Och så kan Peter skriva i sitt brev att lovad vara vår Herre Jesus Kristi Gud och Far som har född oss på ny till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Det här innebär ju att de hade tidigare också haft ett hopp. Ett härligt hopp dessutom, för de väntade på ett väldigt framgångsrikt Guds rike här på jorden. Men det var ett dött hopp. Men nu har de ett levande hopp, säger han. Kristi uppståndelse har pånyttfört Peter till ett levande hopp. Och så kan han göra det Jesus hade sagt. När du en gång har omvänt dig, Peter, så styrk dina bröder. Och så får vi ta sikte på själva saken. Inte lagstifta om tider och stunder. Jesus, han förbehåller sig fria händer. Och han för också sina discipler individuellt. Han har en särskild väg för var discipel som vi ser av de 12. Och ändå är vägen densamme. Redan i kallelsen läggs ett frö ner i människet. Och vi ser det här, den här grunden hos disciplarna. Fast de övergav Jesus så fanns det ändå en bundenhet till honom. Det fanns en kärlighet till Jesus fast den var inte alls så stor som de själva hade velat tro. Men de har ju på ett sätt redan fått allt. Jesus säger ju till de 70 att deras namn är skrivna i livets bok från världens begynnelse. Långt, långt före pinse. Men ändå är det så att det är foster som inte blir fött. Det dör, det lever inte. Får det inte födas och växa till så är allt dött. Och så måste det också bli en erfarenhet för de här disciplerna. Och så fullbordas det då på pinsedagen. Men så är det ändå icke slutet. För det är ju den stora omvändelsen och så kommer den dagliga. Men det är ju det avgörande att den första har skett. För vad sker annars? Jo, då sker det som vi kallar för egenrättfärdighet. Att vi med Guds hjälp förbättrar vårt liv. Och så blir vi vår egen frälser. Kanske inte till 100%, men till en del. Och Jesus, han är icke frälse till en del. Han är det bara helt. Då blir vi som farisén i templet. Vi kan tacka Gud för att vi har kunnat leva ett så pass bra liv. Visserligen har vi ju syndat, men det gör alla. Men vi kan tacka Gud för hans nåd att vi inte blev narkomaner och mördare. Och så går vi förtappt. Den dagliga omvändelsen utan att vara född på ny. Det är bara att lappa den gamla kappen med nytt töj och så blir hålen bara större och större, säger Jesus. Men disippelvandringen den fortsätter. Vi är ju inte framme. Och så kan vi se tillbaka hur vi fick vår frälses klippa. Men så kanske du började slava och glida. Och så gled du bort och ner i syndens och dödens lov igen. Du börjar hamna under loven från Sinai. Och så kommer igen klippan Kristus och du krossas till du blir upprättad på nytt. Inte så att du behöver ha avfallit, men det är ändå så lika med den dagliga omvändelsen och den första. Att komma tillbaka till nollpunkten igen. Och så lyser Jesus igen som din frälsningsgrund. Den som du hade kommit lite på avstånd ifrån när du tyckte du var lite bättre. Men så blir du nöjd igen med den grund som Gud har lagt. Och så böjer du dig så gärna under den. Och den smakar som den sötaste honning. Så länge du reste dig mot den var den som sina i fruktansvärda lov som krossar och förbannar. Men då du igen dog bort från loven så blev hon Sinais ljuvliga läkande lov. Hon blev andens lov som är evangelium. Spänn så bältet om dig och ta på hela rustningen. För avfaller du kan det gå så långt att mästaren måste lägga hela ditt jordiska liv i ruin. Plocka av dig allt det dyraste du äger på jorden för att möjligt frälsa din själ. Men nu kan du ju vara en som icke har slavat. Du kan vara en som verkligen har dömt dig själv. Som har dömt din gamla natur så snart den börjat röra sig här inne i hjärtat. Du har inte slavat. Du har stadigt haft rättfärdighetens bälte runt dig. Du har varit en gren i pinsestammen som har burit frukt. Men så står det om sådana grenar. Att den som bär frukt, den rensar han för att den ska bära mer frukt. Och denna rensning den kom ofta i en mer djupgående grundskola än den första. För rätt som det är när du går där i stillhet och flit så ligger klippan Kristus i din väg. En obeveklig Guds vilja stänger din väg och kräver absolut underkastelse. Hon står där i en gestalt av djup andlig fattigdom. En brännande ökentorka som aldrig vill ta slut. I vilken du tycker du förgås. Eller en vardaglig händelse som tränger så djupt och träffar den allra ömmaste punkten. Du hade aldrig kunnat tänka att Gud skulle tillåta något slikt i ditt liv. Du skönner icke. Vi kan tänka på Jobb, det var det som drabbade ham. Han skönner icke. Och så kommer mörka hjärteområden upp till ytan. Det kommer upp områden du inte trodde fanns inom dig. Och så kommer du i sållet, i elden, allt efter hur mycket anstöt du tar. Men den goda handen håller dig stadigt fast. Och så flyter slagget bort. Och så förs du på nytt upp i väntan. Och där förklarar du dig nöjd med den stenhårda viljan. Och så är du framme i evangelium på Sionsberg. Och så ges den utlovade anden i ett djup och en höjd och vid som aldrig förut. Nu får du komma upp på en Sions höjd. Nu står du i ett nollpunktsdyp, men det är en sån höjd som du aldrig förr har sett. Och så blev du rensad. Slik fick Paulus en skräckvecka av förfärande slag. Han blev utsatt för nöd så stor så han säger vi hade det svårare än vi kunde bära. Så vi till och med misströstade om livet. Då gick det långt utöver vår förmåga, säger Paulus. Och varför gick det honom så? Jo, det gick för han icke skulle förtrösta på sig själv utan på Gud. Det var alltså en man som hade kommit till nollpunkten på vägen till Damaskus. Han behövde stöpas om och fördypas för att kunna rymma mer av det renande guldet som krävdes i en kommande tid. Det var en grundlig rensning av grenen som bar frukt. Så får i alla tider fäder och mödrar i Kristus gå genom skräckvecke. Kanske av en sån art som vi småbarn inte kan ana. Då blev de alla uppfylld med helig ond, så stod det. Måtte så också vi slutte lik, slik vid Guds nåde. för då har vi i sannhet fått pinse från Gud. Det var slutstenen, men det är också hjörnestenen. Slutstenen, det är ju slutet på ett valv. Men hjörnestenen, den lägger man som grund och sen bygger man. Och så är pinse både slutsten och hjörnsten. Då är man äntligen frälst, man är född på ny. Men där börjar livet, och så ska det levas i Kristi efterföljd. I kamp och strid, i lysa dagar och i onda dagar till vår livs slut. Strid, trons gode strid, och vinn det eviga livet. Men vi är aldrig ensamma, för så har Jesus sagt, se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det är också löftet vid pinsen. Låt oss be. Ja, så tackar vi, Herre, att du har gett din ond. Den ond som överbevisar oss om synd. Den ond som förhärligar dig. Ja, Herre, låt din eld få lysa. Lysa också i vår tid. Lysa till dom och till frälse. Ja, vi ber, Herre, förbarma dig du över oss alla. Amen. I välsignelsen så är det ju talat om Guds ansikt. Jag vet inte om dere har tänkt på vad är Guds ansikt. De gamla rabbinerna, de sa att Guds ansikt, det är Messias. Det är gott att tänka på när vi hör välsignelsen, att det är Jesus som det menas med Guds ansikt. Böj så av hjärtat till Gud och ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikt till dig och giver dig fred. I Guds faderns och sönnens och den helige andens namn. Amen.
Låt mig få höra om Jesus. Skriv i mitt hjärte vart sing för mig sangen om Jesus. Härligste sang på vår jord. Den som för Betlehems hyrdar led fra det himmelske kor. Ære ske Gud i det höje. Født er en frälsar till jord. Sing för mig sangen om Jesus. Sing den i själsdjupe sing till vart ord om min frälsar. Gen lider djupt i mitt sinn. La mig få höra det åter. Åter. Han för min skyld har lidit. Fristelsens bittraste kvaler. Hon och bespottelse tid. Hjemlös och fattig han vandret, lidelsens torn fyller väg. bär all min synd utan klage. Sådan en frälsar har jag. Sing för mig sangen om Jesus. Sing den i själsdypen. Sing till vart ord om min frälsar. Gen lyder dypt i mitt sinn. La mig få höra om korset, hvor han let känselsfull död. Vis mig den grav där i klippen, hvor fra med kraft han sig bröt. Döds rikets porter han sprängte, öppne till himmelen väg. Förte fra döden till livet, också en synder som mig. Sing för mig sangen om Jesus. Sing den i själsdypen. Sing till vart ord om min frälsar. Gen lyder dypt i mitt sinn.
Ligste namn som är uttal på jord. Jesus, Jesus, i det är frälse för världen som tror. Jesus, Jesus, det har mig styrka i prövelsens dal. Det har mig glädje i festmycket sal. Det in i döden min tröst vare skal. Jesus, Jesus, när jag har trätt lagt mitt hodet till ro. Jesus, Jesus, vi är alene i stillhet vi to. Jesus, Jesus, då blir det smått det som försynte stort. Då blir det lite allt det jag har gjort. Då utan dig vill jag komma till kort. Jesus, Jesus, igen lyder utifrån hur vill nå. Jesus, Jesus, minna från fortiden för mig vill. Hjärta det skälver och pulsen slår mat. Öjnen är dock som kring mig är natt. Viskta det namn som var alltid min skatt. Jesus, Jesus, visk till mig när jag i sömn faller hen. Jesus, Jesus, visk det igen och igen och igen. Jesus, Jesus, det skall få jag allt ont och allt stukt. Det skall borttage all rädsel och frukt. I detta namn skall jag sovna intryckt. Jesus, Jesus. Du får komma till Jesus med det som var tungt, med din synd och din sorg och din synd. Du ska veta förvisst om du känns som du är, ska han slätt icke stöta dig ut. Du får komma till Jesus i motgång och tvin, och när nedböjd i missmod du går. Han vill kväcka din hukan, vill tända en smil och förvinta dig geva en vår. Du får komma till Jesus när galet det gick. Du får komma för tusen gång. Han vill resa dig upp, han vill glädja dig igen. Han vill fylla ditt hjärta med sång. Du får komma till Jesus i ungdomens tid, i din mandom och när det vart kväll. Du får komma till Jesus när solen går ned och din nattsvarta skuggande fäll. Du får komma till Jesus i faderens hus, där hans härligdom skall du få sjå. Du får vara hos Jesus till det väldigt ty, säg vad mig kan du vänja dig då.
Herrens händer, i Herrens händer, där får jag vila, där är jag trygg. Det kanske stormar runt omkring mig, men i Herrens händer, där är jag trygg.
som när en fågel med bruten vinga vill flyga hem, men inte kan. Så kändes allt, ingen vind som bär mig. Nu flyger fågel som för jag fann.
I Herrens händer, i Herrens händer, där får jag vila, där är jag trygg. Det kanske stormar runt omkring mig, men i Herrens händer, där är jag trygg. Om du behöver någon som går med dig, dit ingen annan har gått förut, så finns det en som bär din börda. Han finns hos dig till livets slut. I Herrens händer, där får jag vila, där är jag trygg. Det kanske stormar runt omkring mig, men i Herrens händer, där är jag trygg.